Är man långt från arbetsmarknaden och det här pågår år efter år, så det är ju verkligen risk för ett utanförskap och en stor utsatthet. Jag heter Karin Westling och jobbar på Myndigheten för delaktighet på vår utredningsavdelning.
Myndigheten för delaktighet, MFD, följer varje år upp funktionshinderpolitiken och hur villkoren ser ut i samhället för personer med synnedsättning och andra funktionsnedsättningar. I det här inslaget ska vi lägga fokus på jobb och studier. Och på båda de här områdena ser det sämre ut för personer med funktionsnedsättning än befolkningen i stort. Och det har förstås stor betydelse för de enskilda, säger Karin Westling.
När man inte får finnas med i det där sociala sammanhanget och få en inkomst och så vidare. Så det är ju en allvarlig sak om man år efter år står utanför arbete på det sättet, eller för den delen studier.
Och med i intervjun är förutom Karin Westling också kollegan Evelina Stadin. De båda har jobbat med den senaste uppföljningen som gäller förra året 2022.
Jag heter Evelina Stadin och jobbar som utredare på samma avdelning som Karin. Det man kan fylla på då eventuellt är väl också det här att man tidigt, när de här personerna ska liksom komma ut på arbetsmarknaden, att man tidigt också kan identifiera en funktionsnedsättning och att Arbetsförmedlingen då har bra rutiner och man också har kunskapen att kunna göra de bedömningar i god tid. För annars är ju risken att personen söker men det är någonting som inte funkar, och då kan inte heller Arbetsförmedlingen kanske ge det stöd som behövs till de här individerna, vilket också gör det ju svårare för dem att komma in på arbetsmarknaden.
Ja, och det är någonting som Arbetsförmedlingen själva har lyft fram, att de har brustit lite i den typen av rutiner, eller liksom att man ser själv att de har haft svårt att tidigt identifiera personer med funktionsnedsättning på ett bra sätt.
Ja, senaste året har varit en tuff tid. För även om de olika grupper av människor som har någon form av funktionsnedsättning skiljer sig mycket åt sinsemellan, så har de som grupp gemensamt att de brukar drabbas hårdare i ekonomisk motgång, säger Evelina Stadin.
Man har liksom svårare att få en hög utbildningsnivå, och det gör ju att det är svårare att konkurrera om jobben på arbetsmarknaden. Vi kan även se att under covid-pandemin så har ju även den typen av arbetsmarknadsstöd, att exempelvis du har kanske subventionerad anställning eller liknande, eller lönestöd, att de gick ner ganska mycket i och med att många företag och arbetsgivare valde då kanske att inte rekrytera nytt.
Fler får också avslag på aktivitetsersättning, och alltså bör behovet av arbetsmarknadsstöd egentligen öka. Men så ser det inte ut i statistiken enligt rapporten. Färre unga med funktionsnedsättning får jobb samtidigt som arbetsmarknadsstöden minskar, och vissa grupper riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden. MFD efterlyser bättre samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, och också mellan andra myndigheter, för att villkoren ska bli bättre för dem med funktionsnedsättning. Också så att personer inte får olika bedömningar av arbetsförmågan från olika myndigheter och på så sätt faller mellan stolarna.
Och det vi även skriver fram i rapporten är ju att man nu förutspår en lågkonjunktur de närmaste 2 åren. Och risken är ju då att det här kanske kvarstår, den utveckling som vi har sett från pandemin. Men det återstår ju att se, såklart. Och annars har vi ju även sett i statistiken från Arbetsförmedlingen är ju att de här arbetsmarknadsstöden har minskat konsekvent de senaste åren. Och även funktionshindersorganisationer har ju lyft fram att de ser en mer restriktiv lagtillämpning av de här arbetsmarknadsstöden.
Statistiken är tydlig här. I befolkningen som helhet är sysselsättningen strax under 80%, medan för personer med funktionsnedsättning har drygt 70% vad som klassas som sysselsättning, det vill säga har jobb eller är tillfälligt borta från ett arbete. Och för personer med nedsatt arbetsförmåga så är sysselsättningen ännu lägre, under 60%. Många typer av statistik är svåra att jämföra bakåt med tidigare år eftersom Statistiska centralbyrån i Sverige senaste året har bytt definition av vem som anses ha en funktionsnedsättning och anpassat till en internationell standard. Och därför blir det här året något av ett utgångsår för framtida jämförelser. Men det finns andra sätt att följa upp enskilda områden. Till exempel genom att titta på saker som ifall stödinsatser har ökat eller minskat, berättar Karin Westling.
Då hoppar jag över till utbildningsområdet då, apropå det här med att utbildning och det livslånga lärandet är ju så viktigt för att kunna skaffa sig ett arbete. Det fattas ju statistik på många områden. Till exempel så vet vi ju inte hur många barn och elever som har en funktionsnedsättning i grundskola och på gymnasienivå till exempel. Så det vi lyfter fram i rapporten, det är då statistiken som rör stödinsatser. Och där kan man se att det ser likadant ut ungefär 2021-2022, den terminen mot för föregående år. Det är ungefär lika många som har stödinsatser. Men när man tittar på högskolenivån så finns det en ökning som har pågått under flera år. Vilket är intressant tycker jag. Där kan man se att de studenter, en majoritet av dem som då får olika stöd, de har läs- och skrivsvårigheter, dyslexi eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Att det ökar då, det skulle kunna bero då dels på att det är fler som pluggar på högskola och universitet och behöver den här hjälpen. Men det kan ju också vara att medvetenheten om att hjälp finns att få är större, så att av de som pluggar att det är fler som söker också.
Ja, absolut. Där vet vi ju inte exakt anledningarna till det, men det kan säkert vara flera. Både att det är fler som söker stöden, att liksom högskolorna har blivit bättre på att marknadsföra att de erbjuder det här, och fler studenter helt enkelt.
För där ser vi, om vi tittar på, ställer ni upp och jämför då, alltså personer med funktionsnedsättning som har bara förgymnasial utbildning, det är 24%. Och i övriga befolkningen så är det 15%, medan eftergymnasial utbildning där är det 28% bland de som har funktionsnedsättning och 41% tror jag bland övriga befolkningen. Så att man ser liksom en tyngdpunkt på eftergymnasial utbildning bland befolkningen i stort, och det är nästan, ja, det är ju fortfarande fler som har vidare utbildning efter gymnasial bland dem med funktionsnedsättning, men det närmar sig varann, så det är nästan lika stor andel bland dem med funktionsnedsättning som har förgymnasial utbildning bara som de som faktiskt pluggar vidare sen, så att säga.
Man kan se i undersökningar att de här stöden kommer in för sent under skolgången. Att det är viktigt med tidiga insatser, att skolan fångar upp det tidigt. De personer som har behov av särskilda stöd- och åtgärdsprogram. Så det skulle ju kunna vara en väg framåt, att man arbetar mer systematiskt med det för att få människor igenom skolan så att de klarar hela sin skolgång och kan avsluta ett gymnasieprogram och plugga vidare.
Sedan 2021 finns en ny strategi för funktionshinderpolitiken i Sverige, och myndigheterna håller fortfarande på att ta fram bättre former för att följa upp sitt arbete för människor med funktionsnedsättning. Det säger MFD:s utredare. Positivt är att det enligt MFD finns en vilja hos myndigheter att till exempel jobba med den egna rekryteringen, så att fler anställda på myndigheterna har insikt i vad det innebär att påverkas av otillgänglighet och vilka behov som finns i olika grupper. Men trots en ganska dyster bild så är ändå inte allting nattsvart. Det finns också ljusglimtar. Det avslutar Karin Westling.
I rapporten så lyfter vi fram att personer med synnedsättning bland annat då, som tidigare har haft rätt till färdtjänst, har nekats tillstånd under de senare åren. Men det som vi har sett nyligen, det är ju att Trafikanalys, de fick i uppdrag av regeringen att se över tillämpningen av bestämmelserna i lagen. Deras förslag potentiellt betyder att fler kommer att kunna få färdtjänst. Så det är ju en positiv sak i den utredningen. Mm. Vi lyfter i rapporten också det här med den digitala utvecklingen. Liksom att den har varit positiv för många människor med funktionsnedsättning. Men den digitala utvecklingen innebär ju också ett digitalt utanförskap för många personer. Alltså inte minst då i utvecklingen av nya produkter där man inte har tänkt in från början att produkterna och tjänsterna ska vara tillgängliga. Ett område som där vi ser en positiv utveckling, det är ju inom mediaområdet där public service-bolagen har krav på sig att tillgängliggöra sitt material och utbud.
Mm. Syntolkning.
Syntolkning och till exempel.
Där kan det vara värt att nämna också att de har, alltså från 2021 så har ju även sådana här olika typer av playtjänster, alltså motsvarande Netflix eller TV4 Play och sådär, de har även krav på sig att tillgängliggöra delar av sitt utbud om de är liksom publiceras i Sverige. Så att där finns det ju också motsvarande krav, även om det inte är motsvarande krav som man har på public service. Att deras utbud då för media ska liksom ha olika tillgänglighetsanpassningar då. Nu kommer jag väl kanske tillbaka lite då mer på arbetsmarknaden, men det här hänger ju ihop med även utbildning och det blir egentligen ingenting vi har riktigt berört i liksom årets uppföljningsrapport, men mycket handlar ju om attityder också. Och där kan vi ju rekommendera, det finns en bra rapport som SRF har tagit fram som på individnivå, hur har man själv, vad är självbilden själv, vad klarar man av? Klarar man av, vilken typ av studie klarar man av och klarar man av ett visst typ av arbetsliv eller liksom en arbetsbelastning? Och det är samma sak hos arbetsgivare. Vad man har då kanske för bild av, vad klarar en person med en synnedsättning av i sitt arbetsliv? Där är också är ofta okunskap som påverkar kanske rekryteringar och sånt annat.
Men som läget framåt ser ut med lågkonjunktur att vänta så kan det bli ännu tuffare för de grupper som redan idag har svårt med jobb och studier, säger Evelina Stadin.
Erfarenhet sen tidigare säger ju att de som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer få ännu svårare att komma in på arbetsmarknaden. Så att det är ju en grupp som drabbas ofta väldigt hårt i en lågkonjunktur. Och det är ju samma sak med de som har en lägre disponibel inkomst. Om det höjs kostnader i form av ökade kostnader på livsmedel och liknande, det drabbar ju dem också väldigt hårt. Så det finns ju väl en risk då att det kommer liksom fortsätta att vara en negativ utveckling i den liksom när vi kollar rent på levnadsvillkoren. Men det betyder ju inte att det inte sker positiv utveckling i andra delar. Men jag tror en viktig effekt av den här strategin är just att lyfta fram frågan inom offentlig sektor och att också många myndigheter mer aktivt jobbar med frågorna.
Du hörde alltså Karin Westling och Evelina Stadin. Båda är utredare på Myndigheten för delaktighet och har jobbat med uppföljningen av funktionshinderspolitiken.